USA har skakats av stora politiska händelser under den senaste tiden. Mordförsök på en presidentkandidat och en annan som stiger av presidentvalsracet bara 4 månader före valet. Hur påverkar de här händelserna, som har fått stora rubriker världen över, de vanliga människorna, amerikanerna själva? Det ska vi ta reda på idag i nyhetspodden. Jag heter Ami Lassila och med mig har jag Ville Hupa, tidigare USA-korrespondent och nu igen på plats i USA i Baltimore. Hej Ville!
Hej Ami, roligt att vara med.
Ville, vad är nu det allra senaste från turbulensen där borta?
Nej, om vi börjar med politiken så nu händer det nog mycket och det händer snabbt. Det senaste är att många demokratiska höjdare nu det senaste dygnet efter Joe Bidens avhopp från presidentvalsracet, de har samlats bakom vicepresidenten Kamala Harris. Allt tyder på att det nu är hon som blir demokraternas kandidat och som tar upp kampen mot republikanerna och Donald Trump. Harris har nu också gjort sitt första offentliga kampanjuppträdande och där nämnde hon bland annat sin bakgrund som åklagare, och det här är säkert något vi kommer att höra mer av. Harris presenterar sig som åklagaren som skapar ordning och reda. Donald Trump är brottslingen.
Mm. Vi ska bena ut alla de här stämningarna här. Men först ska jag fråga, var befinner du dig just nu? Vad är det för ett ställe? Hur ser det ut där?
Just nu, Ami, så är jag i centrum av Baltimore i ett hotellrum i delstaten Maryland. Det här är en stad som vissa TV-nördar kanske förknippar med TV-serien The Wire från flera år tillbaka, en kultserie. En timme norr om Washington ungefär. Det här är en stad där man röstar på demokraterna, en stad där långt över hälften av invånarna är svarta och en stad med en alldeles förtjusande innerhamn. Jag tog med en promenad där tidigare idag också och njöt av att känna pulsen.
Du har rest runt i Pennsylvania och Baltimore, det på den amerikanska östkusten. Men vilka känslor är det människor där har genomlevt de här omtumlande tiderna?
Nu måste jag nu säga att det är nog en viss ängslighet och oro som skiner fram i de här samtalen som jag har fört. Demokrater har talat om osäkerheten kring Joe Bidens kandidatur när vi har talat om politik. De har varit osäkra på om man har chans att vinna över Trump. Nu har den här frågan då förstås rätt ut sig, åtminstone delvis efter att Biden har hoppat av. Och så märker man ju också nog att den här politiska tudelningen, de politiska stämningarna är stora. Folk har ingenting gott att säga om den kandidat eller det parti som de inte stöder. Jag talade i telefon med en demokratisk partiaktiv från Michigan här några timmar tidigare. Hon är välkänd i sina hemtrakter, men hon bor på ett område där många röstar på republikanerna. Och varje dag säger hon att hon åker förbi en massa hus med Trump-flaggor och Trump-skyltar på gården. Och det får henne att känna ångest över den här tudelningen. Det liksom påminner henne om de här stora spänningarna. Och bara det att hon då ser Trumps namn varje dag gör att hon känner olust. Och det här tycker jag att det är ganska talande. Hon använde ett uttryck som breaking point när hon beskrev liksom det tillstånd som råder i USA. Att man är nära en brytningspunkt och att man på något sätt borde komma bort från det. Men det verkar ju vara väldigt svårt. Och så finns det folk som oroar sig kring helt vanliga saker, som det om pengarna ska räcka till. Jag har igen märkt hur fruktansvärt dyrt det är i USA just nu. Idag betalar jag långt över $30 för min lunch, som nu var ganska vanlig, och det är nog betydligt mer än vad jag betalade för 2 år sedan när jag bodde här som korrespondent. Och det här beror förstås på inflationen som har varit hög i USA de senaste åren, och det här är också fortfarande en av valfrågorna.
Det har gått bara några dagar sedan Joe Biden kom med sitt historiska besked om att han drar sig ur presidentvalskampanjen. Hur är stämningarna nu efter det här söndagskvällens besked? Den första chocken, om det har lagt sig kanske?
Chocken har kanske lagt sig, men det här offentliga samtalet handlar nog ganska mycket om samma tema fortfarande. Men man kan säga att om det för ett dygn sedan ännu handlar om Bidens besked och på något sätt den här chocken, så nu ligger fokus ren på Kamala Harris, alltså då vicepresidenten, som i praktiken ren nästan ses som ersättare för Biden, eftersom hon på kort tid har fått ett så starkt stöd, framförallt från Joe Biden själv förstås, men också från en lång rad andra demokrater. Hurdana är hennes chanser då i en sannolik duell mot Trump? Vilka hennes styrkor och svagheter? Hur kommer demokraterna att styra upp sin kampanj? Och vad hör man från republikanerna? Det är de här frågorna som nu dominerar i medierna här och som nog många människor också tänker på.
Mm. Demokrater och republikaner säger förstås helt olika saker som de brukar.
Precis som alltid, ja. Mm. Demokraterna känner nu en ny slags entusiasm och energi, det märker man. Man betonar att det nu gäller att ena partiet i kampen mot Trump. Och intressant här är nu förstås det att det har skett en hel omvändning nu i den här åldersfrågan. Alltså plötsligt är det ju Donald Trump nu som är gamlingen och den äldsta presidentkandidaten någonsin i ett amerikanskt presidentval. Det är han som representerade förgångna, så låter det åtminstone från demokraterna. Medan då republikanerna förstås försöker nu då också styra om sin kampanj. De hade ju byggt upp hela sin kampanj på att Joe Biden skulle vara kandidat. Alltså republikanerna hade siktat in sig på att utmåla Trump som en stark ledare och en stark kraft. Och Biden då som svag och inkapabel och misslyckad. Nu måste tänka om. Och det som republikanerna nu har gjort de senaste dygnen när man följer med de här uttalandena så är att försöka utmåla Harris som en del av en misslyckad Biden-administration, alltså förknippa henne med Biden. Det är hon som är ansvarig för en kaotisk invandringspolitik, det är hon som bär ansvaret för en ekonomisk politik som många tycker att är misslyckad, och det är hon som är otestad och opålitlig. De här attackerna har redan då också omsatts i kampanjfilmer på TV. Det här går ganska snabbt här i USA. Och det här kommer vi nog att höra mycket mer av också från republikanskt håll de kommande veckorna.
Men som du nämnde så uppträdde Kamala Harris för första gången igår kväll. Vilka intryck gav hon? Vad var hennes budskap? Hur såg hon ut när hon stod där med nya rollen på axlarna?
Hon försökte nog framstå som en ganska samlande och enande kraft. Det kanske första som är värt att lyfta fram här är att Joe Biden också deltog i det här kampanjtillfället per telefon, dock eftersom han fortfarande lider av covid-19. Men Biden sa att han tänker vara aktiv i demokraternas kampanj trots att han själv har hoppat av, medan Harris i sin tur då hyllar Biden på olika sätt. Och det är väl det här som demokraterna nu vill göra, eller åtminstone det som man försöker göra, alltså att visa att man står enade efter många veckor som egentligen har varit ganska traumatiska till och med för demokraterna, med all den här osäkerheten kring Biden, medan då Trump och republikanerna verkar gå från seger till seger. Kamala Harris nämnde också sin bakgrund som distriktsåklagare i Kalifornien, alltså sin hemdelstat, och hon sa att hon har en lång erfarenhet att ta sig an brottslingar. Hon sa ungefär så här att jag har specialiserat mig på fall som handlar om sexuella övergrepp. Donald Trump är någon som har dömts för att ha begått sexuella övergrepp. Det här är någonting som vi säkert då kommer att få höra mer av i fortsättningen också från Harris och demokraterna. Alltså det är Harris som är den tuffa åklagaren, medan man då hela tiden påminner väljarna om att Donald Trump är en dömd brottsling. Vi får se hur väl det här fungerar bland väljarna.
Mm, det låter ju som hon skulle ta på sig en helt ny roll på något sätt, för hon har ju beskyllts för att vara osynlig. Hon har varit bunden av sina uppgifter som vicepresident och inte kunnat resa land och rike runt och visa upp sig. Men nu har hon ju samlat tillräckligt med delegater för att bli demokraternas presidentkandidat. Vad skulle krävas för att hon skulle locka väljare och ha en chans mot Trump?
Det är någonting som många frågar sig här. Jag skulle säga att Harris har flera styrkor i en sannolik duell mot Trump, men också svagheter. Alltså den uppenbara fördelen förstås är den här åldersaspekten. Alltså Kamala Harris är en ung kandidat jämfört med Donald Trump, som nu med sina 78 år då framstår som åldringen. Många väljare vill se en yngre president, ett nytt namn. Det här är till Harris fördel. Det andra som jag skulle lyfta fram är att Kamala Harris har förmågan att artikulera en kritik och angripa Trump bättre än vad Joe Biden hade förmågan att göra. Alltså hon kommer att framställa Trump som en brottsling och ett hot mot demokratin. Och det här kan fungera med många väljare eftersom Trump är en oerhört polariserande kandidat. Och många väljare ser Trump som ett hot mot mycket av det som de tycker att det är viktigt. Kamala Harris svaghet är väl kanske det att hon då har varit del av en presidentadministration som många amerikaner av olika orsaker tycker att inte har lyckats. Alltså man brukar ju ofta fråga här i USA amerikaner i enkäter om landet är på väg i rätt riktning. Och just nu svarar en klar majoritet nej på den frågan. Och då är det ofta den sittande makten som Kamala Harris då representerar i egenskap av vicepresident som får betala priset. Slutligen skulle jag ännu kanske säga det att Kamala Harris fortfarande är otestad och oprövad på nationell nivå. Alltså hennes egen kampanj i demokraternas primärval för 4 år sedan som jag bevakade här i USA som korrespondent. Det misslyckades ganska totalt. Det var inte bara det att hon inte fick tillräckligt med stöd i kampen mot de här andra demokraterna, utan det kom också rapporter om att stämningen inom hennes kampanj var dålig, att hon inte lyckades leda sin kampanj. Så hon har ganska mycket att bevisa också på den här punkten, och det är oklart hur väl hon lyckas locka stöd bland väljare i de här delstaterna som kommer att bli avgörande i det här valet. Det är en handfull delstater, 5-6 stycken.
Det låter ju som hon nog har en hel del att ta i tur med. Men någonting positivt kanske kommer att hända därför att USA-kännaren Oscar Winberg, han trodde i nyhetspodden här igår att det att Biden nu lämnar kampanjen kunde betyda ny energi och en boost både för valkampanjen och för politik i allmänhet. Märker du av det här hos dem som du har talat med?
Det märker jag av här också. Alltså det är en enorm kontrast mellan hur det lät bland de demokrater jag talade med för bara några dygn sedan i Harrisburg i Pennsylvania. Då när det ännu var oklart om Joe Biden fortsätter som kandidat. Och hur det låter nu från samma demokrater när jag har kontaktat dem efter Bidens besked. När jag talade i slutet av förra veckan med demokrater så var de ängsliga, nästan uppgivna över läget kring Biden och över på något sätt den här turbulensen och negativa spiralen som demokraterna var inne i. Idag när jag har varit i kontakt med samma personer så finns det en ny entusiasm kring kampanjen. Den här kvinnan i Michigan som jag nämnde tidigare, hon sa att hon har blivit kontaktad av personer som inte alls orkar aktivera sig i Bidens kampanj, men som nu vill engagera sig för Kamala Harris. Och det gäller i synnerhet kvinnor, sa hon. Och en 33-årig demokrat i Pennsylvania sa liknande saker. Han talade om hur kampanjdonationerna nu har rullat in de senaste dygnet och hur folk vill aktivera sig. Så att en nyfunnen entusiasm hos demokraterna, det är klart att man måste säga att det också ligger i demokraternas intresse av att sända en signal utåt. Men jag skulle säga att det här är nog autentiskt. Alltså det finns en ny entusiasm bland demokraterna nu.
Vi var redan inne på den här tudelningen i USA. Och man hade kanske en liten förhoppning om att Trumps tal på republikanernas partikonvent skulle vara mera enande, men det var det då inte. Hur mycket märks den här tudelningen när du pratar med folk?
Den märks nog, alltså dels finns det den här nivån då, den här politiska nivån som du nämnde, alltså den här retoriken är väldigt hetsk, ofta och väldigt vulgär. Men sen också när man talar med vanliga människor så märker man det här, alltså det är helt olika världsbilder man stöter på. Det handlar om skillnader i hur man ser på vad USA som land ska representera eller borde representera. Om jag lite förenklar så talar demokraterna ofta om att överbrygga sociala klyftor, de talar om rättvisa, de talar om demokrati. Och sen republikaner talar ofta om USA som ett land som är byggt på idealet om frihet. Och deras frihetsdefinition handlar ofta om frihet från statsmakten. Och de ser demokraterna ett hot mot deras friheter och rättigheter som fria medborgare i USA. USA är också geografiskt allt mer polariserat. Alltså med det menar jag att olika delstater skiljer sig allt mer från varandra. De delstater som är demokratiska, de har blivit ännu mer demokratiska. Det märks i lagstiftningen, det märks i hur de röstar, det märks till och med i kulturen. Medan de republikanska delstater på samma sätt har blivit mer republikanska. Det märks i att republikanska delstater till exempel har skärpt abortlagstiftningen eller infört mer tillåtande lagstiftning när det gäller rätten att bära vapen och så vidare. Och den här geografiska polariseringen gör också att folk allt mer lever i sina egna bubblor och de allt mindre träffar personer som har en annan politisk övertygelse. Och det här stärker spänningarna ytterligare.
Så hur skulle du säga att det här kommer att prägla presidentvalskampanjen nu framåt?
Nu när det gäller kampanjen så kommer det nog att bli i mångt och mycket som för 4 år sedan, skulle jag tro, i den meningen att det är en liten handfull väljare i vissa delstater som kommer att avgöra det här valet. Det här har vi hört förr, men det här landet är så pass tudelat att det är redan många som vet hur de kommer att rösta. Så att det är en liten klick nu som de här båda kampanjerna och båda kandidaterna, Donald Trump och förmodligen då demokraternas Kamala Harris, kommer att rikta sig till i de här vågmästardelstaterna. Och det kan handla om ganska små marginaler. Om vi tittar på de 2 senaste valen, det var ganska små marginaler för 4 år sedan i de här avgörande delstaterna. Ännu mindre marginaler för 8 år sedan. Jag tror att det kommer att bli ganska små marginaler också i årets presidentval 2024.
Så fruktansvärt spännande tider har vi framför oss. Tack Ville Hopa på plats i Baltimore.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle. Tekniken sköttes av Alexander Lindros och jag heter Ami Lassila. Nyhetspodden finns på Arenan. Skaffa ett konto och logga in så kan du lyssna på alla nyhetspoddar när du vill. Och fortsätt lyssna.